Vi ska titta på USAs roll i profetiorna. Det här är ju 9:e mötet som vi har här. Och vi har gått ganska djupt in i uppenbarelseboken. Vi har tittat på en hel del olika saker. Och en del av det som jag kommer säga är kanske lite nytt. Och det är, speciellt om du är här för första gången, så kan det vara vissa saker som jag säger som man undrar, vad kom det där ifrån och vad betyder det där? Om det är någonting sånt så förtvivla inte, men ställ gärna frågor. Men vi har studieblad också från tidigare gånger som man kan gå igenom och titta på det här för att förstå Bibelns profetier och budskapet idag. Så. Men innan vi börjar, så låt oss be att Gud ska leda oss. Kära far, vi kommer in för dig och vi tackar dig för att vi får möjlighet att studera ditt ord. Och far, tack för ditt löfte om att där två eller tre samlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Och Herre, jag ber att du ska tala idag, att vi ska kunna förstå tidens tecken på ett allvarligt sätt. Hjälp oss att kunna ta till oss det som är från dig. Och Herre, om det är saker som är nya för oss idag, så ber jag att du ska göra det enkelt och tydligt. Jag ber att du ska tala genom mig, att vi ska få se Jesus upplyft inför våra ögon. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi på uppenbarelsebokens två damer, och vi tittade på de olika församlingarna. Och vi ställde oss frågan, varför finns det så många olika församlingar? Vi såg att Bibelns profetior hade ett bra svar på den frågan. Den förklarade hur olika församlingar har uppstått och att Gud i sista tiden vill ena sitt folk i en församling som grundar sig på Bibeln. Och vi tittade på att Bibelns profetior förutsäger kännetecknena för den församlingen som ska existera i sista tiden. Och det var då att den trädde fram vid ändens tid, alltså efter 1798. Tror på Jesus och följer honom, håller Guds bud, inklusive sabbatsbudet, har den profetiska gåvan bland sig, har en ren lära som stämmer överens med Bibeln och som predikar de tre änglarnas budskap och som är en världsvid rörelse. De här kännetecknarna fick vi från uppenbarelseboken. Och idag så ska vi titta på uppenbarelseboken 13. Vi kommer att studera det ganska så ingående. Om vi ställer oss frågan först på studiebladet där, så står det så här: hur många vilddjur finns det i uppenbarelseboken 13? I uppenbarelseboken 13. Och om vi tittar på de texterna där, så ser vi att det faktiskt inte bara finns ett vilddjur, men det finns två vilddjur i uppenbarelseboken. Först så får Johannes se ett vilddjur i vers 1 som stiger upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden, och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och det vilddjuret som jag såg liknade en leopard, det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt, sin tron och stor myndighet. Nu, vem är draken? Det är djävulen. Så det här var den makten. Det första vilddjuret som vi tittade på, som det står om i uppenbarelseboken 13. Och sen i vers 11 så säger Johannes att jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Så här har vi alltså två stycken vilddjur. Det ena som kommer upp ur havet och det andra som kommer upp ur jorden. Och för det här första vilddjuret så tittar vi på olika kännetecken. För det här första vilddjuret kallar vi ibland för antikrist. Det är alltså det här, den här figuren som försöker sätta sig i Guds ställe och utge sig för att vara Gud. Vi tittade på de olika kännetecknarna från Bibelns profetior. Vi såg att det handlade om ett litet rike, att det uppstår i Europa efter Roms fall. Det utplånar tre riken under sin uppkomst. Det får världsvitt inflytande och det regerar i 1260 år. Det hädar Gud, alltså det säger sig vara Gud och säger sig kunna förlåta synder. Ledarens namnstal är 666. förföljer Guds folk och förändrar de 10 buden. Och vi såg att det enda som passade in på hela den här beskrivningen var tyvärr den romerska kyrkan. Och det var det som reformatorerna förstod också. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan och så vidare. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Det påvliga ämbetet, det betyder inte att personen nödvändigtvis, personerna som befinner sig i det här nödvändigtvis är en del utav det. Men de kan vara fångna och bedragna av det här systemet. Det handlar om ämbetet. Och det var det som de såg. Martin Luther säger så här: "O, hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida, att jag skulle vågat ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist." Orsaken till att Luther lyfte fram det var inte för att han tänkte, haha, nu ska jag ge igen på någonting som påven har gjort mig. Nej, utan han kände en stor smärta över det här. Han ville inte att det skulle vara så, men han tvingades till den slutsatsen utifrån skriften. Och det tror jag att vi gör också. Vi såg att den här tiden då antikrist skulle regera var från 1260, eller var 1260 år. Och det var från 538 fram till 1798. Och om ni tittar på fråga nummer 3 där på ert studieblad, så ser ni att det står vilket rike symboliserar det här första vilddjuret. Och vi förstår att ett vilddjur representerar ett rike. Och det enda riket som passar in på den här beskrivningen är den romerska kyrkostaten. Och det betyder inte att katoliker är onda. Vi såg att Bibeln säger i Uppenbarelseboken 18, kom ut ifrån henne mitt folk. Så Gud har sitt folk även i de här systemen. Men systemet representerar inte Gud. Påven påstår att han är Gud på jorden. De påstår att han har makt att förlåta synder. De påstår att han har kraft att ändra på Guds lag och sådana här saker. Som faktiskt enligt Bibeln kallas för hädelse. I Uppenbarelseboken 13:5 så läser vi så här: "Åt vilddjuret gav sin mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader." Så antikrist skulle regera i 42 profetiska månader. Och vi förstod att det här handlade om den här tidsperioden på 1260 år. Från 538 fram till 1798. Och vad skulle hända sen? Ja, vi läser i vers 3 att det står att ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkt, så hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Efter att de har regerat under den här tiden och de har förföljde Guds folk, de förbjöd människor att läsa Bibeln och alla dessa saker. Men då blev det ett slut på deras välde när Napoleon störtade kyrkostaten. Och i profetiorna så var det förutsagt att de skulle få ett dödligt sår. Men de skulle inte dö. De skulle få ett dödligt sår som sen skulle läka. Och det står i vers 10 så här: "Om någon måste gå i fångenskap, ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro." Så vad som hände var att påven som hade satt människor i fängelse blev själv satt i fängelse. Och han avled där sen också. Det här stora systemet som hade dödat med svärd, som hade dödat med att bränna människor på bål, det systemet fick själv nu ett dödligt sår. Och hela världen tänkte att nu står påvedömet inför sin upplösning. Det kommer inte finnas någon mer påvedöme kvar efter det här. Men Bibeln säger att det dödliga såret skulle läkas. Så nummer 5. Så ser ni att vad skulle hända efter de 42 månaderna, så är svaret att se att vilddjuret skulle få ett dödligt sår. Och i samband med det här, med slutet på de 42 månaderna, så kommer ett annat vilddjur upp. Och vi läser i vers 11 att det står så här: jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår har blivit läkt. Så här ser vi att efter att det här dödliga såret har blivit läkt, då kommer det här andra vilddjuret att få hela jordens invånare att tillbe det första vilddjuret. Så i vers 10 så ser vi att påvedömet får sitt dödliga sår. I vers 11 så kommer det här nästa rike upp. För som vi minns, ett vilddjur i Bibelns profetior representerar ett rike eller en nation. Och vad är det här för en nation? Vad är det här för ett rike som kommer upp? Ja, för det första så kan vi konstatera att det är ett rike, eller det är en nation. Låt oss titta på 6 stycken kännetecken för det här riket. Vi såg ju från Daniels boken att det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå. Alltså representerar ett djur, ett rike. Dessutom så såg vi att det skulle träda fram vid ändens tid. Alltså i och med slutet av de här 42 månaderna. Och det är alltså omkring 1798 som det här riket skulle träda fram på världsarenan. Efter den här avfallsperioden. Eller vid slutet i alla fall av den här avfallsperioden. Nummer 3. Så har den kristna karaktärsdrag. Och hur vet vi det? Jo, det stod i vers 11 att det hade två horn som ett lamm. Och vem är lammet en symbol på i Bibeln? Det är på Jesus, eller? I Johannes kapitel 1 och vers 29 så står det: nästa dag såg han Jesus komma och han sa det: se Guds lamm som tar bort världens synd. Så det här är en symbol på Jesus. Men den här vilddjuret är inte Jesus. För det här är ett hemskt vilddjur. Men det har kännetecken som liknar Jesus, hänger ni med? Så det på något sätt bedrar människor. Men i och med att det kommer upp så har det i alla fall kristna kännetecken. Och sen talar det som en drake. Och vem är draken? Vi kommer till det sen, men det är djävulen. Så alltså det har kristna karaktärsdrag, men det talar som en drake. Nummer 4. Det uppstår i ett obefolkat område. Och hur kommer vi fram till det? Jo, vi läser i Uppenbarelseboken 13, vers 11 att det står att det här vilddjuret kom upp ur jorden, eller hur? Och i vers 1 så läste vi om det första vilddjuret. Det stod upp ur havet. Och det är alltså en tydlig skillnad här. Det ena uppstår från havet, det andra uppstår från jorden. Om man tittar i Danielsboken så ser man att alla de här antika rikerna, de kom upp ur havet allihop. Och vad representerar det här havet? Ja, precis. Bibeln säger klart och tydligt, Uppenbarelseboken 17 och 15, att han sa det till mig: vattnen som du såg, de är folk och människomassor, folkslag och språk. Alltså ett befolkat område. Och det var där också som den här skökan tronade. Vi såg att den här skökan som vi pratade om förra gången, den andra damen i Uppenbarelseboken, hon var samma makt som det här första vilddjuret. Så alltså, båda kommer upp ifrån vattnet. Och det måste representera då den här befolkade området där påvedömet, där Babylon, där Medie-Persien, där Grekland och Rom uppstod. Vilket var i, om man vill kalla det, den befolkade delen av Europa. Där omkring så kan vi vänta att det måste representera vattnet. Men det här andra vilddjuret kommer inte upp ur vattnet, utan det kommer upp på en helt annan plats, från jorden. Och om ni slår upp ert blad där, så ser ni i på nummer 9. Så kan vi slå upp till någon av de där texterna. I Jobb 38, vers 26 och 27, så talar de om ödemarken, de talar om jorden här. Eller från vers 25 så säger han så här. Jobb kapitel 38 och vers 25 till 27. Vem har öppnat en ränna åt regnflödet och banat väg för åskans blixt, för att sända regn över folktomma trakter, över öknar där ingen människa finns, för att mätta ödsliga ödemarker och ge växtkraft åt gräsets brodd? Jag tror att vi här talas det ju symboliskt och poetiskt, men vi får en hint om att när det talas om öknen och ödemarken och jorden och de här sakerna, så handlar det om en obefolkat område. Och det är förstås motsatsen till ett befolkat område, vilket är väldigt logiskt. Eller hur? Vattnet representerar ett befolkat område där det finns många folk och stammar och språk. Och då borde jorden representera motsatsen till det. Alltså ett relativt obefolkat område. Så sen så finner vi en annan sak med det här vilddjuret. Vi läste om två horn som ett lamm. Om man tittar i Uppenbarelseboken, de andra vilddjuren som nämns där, de har också horn. Men de här hornen har alltid kronor på sig. Och vem är det som, vilka bär kronor? Kungar och drottningar kanske, monarker, bär helt enkelt kronor, eller hur? Och det är så, de flesta europeiska nationerna, de var monarkier, i princip allihopa. De var monarkier och de hade en kung, en regent som var liksom diktator över, eller ja, han regerade över sitt rike. Medan det här andra vilddjuret i Uppenbarelseboken 13, det har inte några kronor på sina horn, vilket kan vara intressant att lägga märke till. Troligtvis får vi en hint om i alla fall, eller en antydan om att den här nationen har inte någon kung. Nummer 6. Det får världsvitt inflytande. Lägg märke till vers 12. Det står att det utövar det första vilddjurets hela makt inför det, och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Om du tittar i vers 8 så står det vilken makt det här första vilddjuret hade. Det står att alla jordens invånare kommer att tillbe det. Eller förlåt, vers 7 så står det: åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Så det var ganska stor makt. Det var en världsvid makt. Och det här andra vilddjuret, det står att det utövar samma makt som det första vilddjuret. Alltså måste den också ha världsvitt inflytande. Så vad är det här för en nation som trädde fram vid ändens tid, som har kristna kännetecken, karaktärsdrag, som uppstår i ett obefolkat område, som inte har en kung och som får världsvitt inflytande? Jag tror inte det finns något annat rike som passar in än Amerikas förenta stater. Jag tror att det måste vara det som det handlar om i Uppenbarelseboken kapitel 13. Och det får oss att inse att att det är värt att studera det här lite noggrant. Om vi tittar på det. Är det ett rike? Det är det absolut. Det trädde fram vid ändens tid. USA var en väldigt ung nation. Jämför man med de europeiska nationerna, så är USA väldigt ungt. De skrev sin självständighetsförklaring år 1776, om jag inte har fel datum där. 1776 så skrev de sin självständighetsförklaring. Och det passar nästan precis in på när det här andra vilddjuret skulle komma upp. Kristna karaktärsdrag, ja, de grundade sig, vi ska titta på det, vilka karaktärsdrag som den här nationen hade när den startades. Den uppstår i ett obefolkat område, ja, det är förstås den nya världen. Det var öppen mark i princip, det var mycket, mycket färre folk där. Det fanns några indianer där visserligen, och de var kanske inte alltid så vänliga mot dem, men åtminstone så uppstod det i ett relativt obefolkat område och inte i Europa. Ingen kung, det var en av de principerna som de grundade sin nation på, att vi ska inte ha någon kung, vi ska vara en republik, kallar de det för. Och världsvitt inflytande, ja, vilken nation har världsvitt inflytande idag? Den största makten idag, skulle jag vilja säga, är USA. EU har liten makt i jämförelsevis. Så det passar perfekt. Jag vill prata om det här med kristna karaktärsdrag. USA, när de grundades, så var det på mycket goda grunder som de lades. Det var så att i den gamla världen så förföljdes människor för sin tro. Bibeln var olaglig till att börja med. Såna här grupper som valdenserna som fick gömma sig upp i Alperna, de blev hårt förföljda. Det var korståg mot dem. Man fick avlat från påvedömet om man dödade en valdens. Och fruktansvärda saker som gjordes för att utplåna de här personerna som ville hålla fast vid Bibeln. Vi har att tacka grupper som dessa för att vi har en Bibel i vår hand idag. Det är inte tack vare påven som vi har Bibeln idag. Hade han fått sin vilja igenom så hade den funnits på ett antikt museum någonstans. Och sen hade prästerna själva, alltså det är det som de tror. De menar att prästen eller kyrkan är den som berättar för dig vad som är sant vad det gäller tro. Och Bibeln, om Bibeln säger en sak, så måste det är kyrkan som har tolkningsföreträde där. Och de är de som ska berätta för dig vad Bibeln säger. Så om du läser Bibeln och du ser någonting helt annat, och påven säger nej, så här betyder det, då är det som påven säger och inte det som du läser i Bibeln. Så, de som inte ville gå med på det här, de förföljdes hårt. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Påvedömet förföljde alla dessa brutalt. Och speciellt under den här tidsperioden mellan 538 till 1798 så hade de otrolig makt att förfölja. De hade inkvisitionen som jagade upp människor och torterade dem ifall de kände någon, och de brändes på bål för att de ville tro på Bibeln. Så för att fly undan ifrån det här påvliga förtrycket så var det många människor som flydde över till Amerika. Nu, reformationen, den kom ju igång och den började bra. Men som vi såg också förra gången så var det så att även protestanterna började att ta efter påvedömet när det gällde religionsfrihetsinställningen. Istället för att, ja visst, de reformerade sin lära en del, men de lät inte människor ha en fri åsikt, utan de började att förfölja de som var katoliker till exempel, eller de som hade en annan avvikande åsikt, som till exempel anabaptisterna, som blev hårt förföljda och utav protestanter också. Så de hade ju lärt sig från Rom hur man skulle göra med de som tänkte olika, så de fortsatte att göra samma sak. Så därför så flydde många människor över Atlanten för att hitta en fristad där de kunde tillbe i överensstämmelse med sitt eget samvete. Pilgrimsfäderna på 1600-talet var de som man kallar att de grundade USA som en nation. Och det står så här om dem, att önskan om samvetsfrihet gav nybyggarna mod att trotsa farorna på den långa sjöresan och att hålla ut under alla de motgångar och faror som mötte dem i ett obebott land. Med Guds välsignelse skulle de grundlägga en mäktig nation på Amerikas kuster. Och det var precis vad de gjorde. De grundade en mäktig nation. Och under inflytandet utav vissa personer så blev det här en stat, en fri stat. En stat där människor kunde tänka och tycka precis som de ville. Och det var någonting väldigt ovanligt på den här tiden. När påvedömet hade förföljt och förtryckt samvetsfrihet. Roger Williams, han var en person, en teolog, en engelsk teolog på 1600-talet som hade just de här tankarna om religionsfrihet som var väldigt banbrytande på hans tid. Han skrev så här, han grundade Rhode Island i USA och en koloni där. Och det står så här, allmänheten, eller myndigheterna säger han, kan föreskriva människor deras förpliktelser mot varandra. Men när de försöker att sätta upp regler för människors plikter mot Gud, går de längre än de har tillåtelse till. Då kan ingen känna sig trygg. Det är uppenbart att om myndigheterna får rätt och makt att göra så, kan de kräva att man ska tro en uppfattning eller lära idag, eller och en annan imorgon. Så har engelska konungar och drottningar gjort i England och flera påvar och kyrkomöten inom den katolska kyrkan. Tron kommer bara att skapa förvirring. Det var ju så att i England, speciellt under reformationens tid, så var det först en drottning som var katolik. Och då förföljde hon alla som inte var katoliker. Och sen byttes hon ut och då kom det en annan person som var protestant. Och då förföljde han alla som var protestanter. Eller som inte var protestanter. Så på det här sättet så säger Roger Williams att det här håller inte, det här skapar förvirring. Varje person måste få ha sin egen trosuppfattning. Han sa vidare så här. Att tvinga människor att förena sig med de som hade en annan trosbekännelse ansåg han vara ett uppenbart brott mot deras naturliga rättigheter. Att tvinga icke-kristna och ovilliga människor att närvara vid offentliga gudstjänster var detsamma som att kräva hyckleri. Tänk er. Här så kommer folk in i kyrkan och det var så. Det var lag på det. Det var kyrkoplikt kallades det. Och man var tvungen att ha en signatur att jag har varit på gudstjänsten. Och om man inte hade det så kunde man få böta. Man kunde få massa andra saker. Så det här tyckte han, det var att kräva hyckleri från människor. Var människa måste få ha samvetsfrihet att göra så som de själva vill och själva få ta konsekvenserna av sina val. Och det här blev så småningom grunden för USA, för Amerika. I sin självständighetsförklaring så skrev de så här. Vi håller dessa sanningar vara självklara. Att alla människor är skapade lika. Att de är förlänade av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter. Och att ibland dessa är liv, frihet och sökande efter lycka. Det här var någonting väldigt radikalt. För de som inte trodde rätt, de hade inte rätt till liv. De skulle brännas på bål, de skulle förföljas. Men här så säger de att oavsett vem du är, alla är skapade lika. De är förlänade av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter. Liv och frihet och sökande efter lycka. I sin rättighetsförklaring, Bill of Rights som den heter, så står det också så här i den amerikanska grundlagen. Kongressen ska ej stifta lag avseende inrättandet av religion, eller förbjuda den fria utövningen därav, eller inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten. De här sakerna blev revolutionerande. Och det var goda karaktärsdrag. Jesus, hur var han? Tvingade han människor att tro som honom? När hans lärjungar såg att samarierna inte ville ta emot Jesus, så sa de, ska vi kalla ner eld från himlen så att de förgås? Och vad sa Jesus? Ni vet inte vilken ande ni är av, eller hur? Han sa, det här är inte min ande. Att förfölja dem som inte vill ta emot mig, det är inte sann biblisk kristendom. Den här nya staten drog miljontals immigranter från hela världen. I Sverige till exempel, mellan 1800-talet och 1920-talet så lämnade ungefär 1,5 miljon svenskar och flyttade till USA. Och sen var det irländare, det var tyskar, det var massa europeer som flyttade hit för att upptäcka, för att få åtnjuta den här friheten. Och vad var orsaken till det? Jo, det står att den svenska statskyrkans dominans var illa omtyckt. Och berättelser från tidigare svenska emigranter beskrev livet i Mellanvästern positivt. Och hyllade religiös tolerans, politisk frihet och alla tillfällen som gavs för att förbättra sin levnadsstandard. Och det här står om i Uppenbarelseboken 12 och vers 16. Det står om den här kvinnan, om den sanna kyrkan. I vers 14 så står det att den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon får sitt uppehälle en tid tider och en halv tid borta från ormen. Och sen står det, då sprutade ormen vatten ur sin mun efter, som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Så vem var det som hjälpte kvinnan? Jorden. Och vad representerade jorden? Precis. Och vad var det som den här nya nationen kom stig upp ur? Det var ur jorden, eller hur? Jag tror att det här är en bild på hur den sanna församlingen, de sanna troende som ville behålla den bibliska läran, de flydde över till Amerika, till jorden, där de kunde grunda den här nationen som hade lammlika horn. Men sen läser vi, alltså småningom så kommer den här nationen som var så stor och var så trogen bibliska principer, den börjar tala som en drake. Vi läser i vers 11. Jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm, men det talade som en drake. Det utövade det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det de som bor på jorden. Och det befaller jorden och dess invånare att göra en bild av vilddjuret som hade ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Kan ni se här vad som händer? Den här nationen grundade sig på religionsfrihet och frihet från en kung. Och frihet har liksom varit grunden till det här. Men här så börjar den tala som en drake. Den börjar förfölja igen. Den börjar att tvinga människor att tillbe på ett visst sätt, eller hur? Gång på gång så står det. Den tvingar människor att tillbe det första vilddjuret. Den tvingar människor att tillbe den här avbilden. Och de börjar ta bort den här religiösa friheten som gjorde landet så stort. De börjar tala som en drake. Och vi läser vidare i vers 16. Det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Jag vill läsa från det här bladet. Det står så här på nummer 14. Men tyvärr skulle landet börja tala som en drake. Istället för att stå upp för religionsfrihet så skulle det så småningom tvinga jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Vilket vi såg var den romerska kyrkan. De ska alltså tvinga människor till att tillbe påvedömet. Och vi kan tycka att det låter jättekonstigt. Vi ska se vad som händer. Det står så här. Det skulle börja med ekonomiska sanktioner mot de som vägrade lyda. Så att man inte kan köpa och sälja. Men det hela skulle gå så långt att det till slut befaller alla att låta döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Nu, vad var det här märket som de skulle få i handen eller pannan? Ja, många har ju, vi pratade ju om det tidigare i den här serien. Och vi pratade ju om att det var många som trodde att det här vilddjurets märke är någon form av chip eller tatuering eller någon sån här sak som man ska inopereras, som man inte kan köpa och sälja om man inte har. Och vi såg att det var inte alls bibliskt överhuvudtaget. Vi såg att det stämde inte alls överens med vad Bibelns profetior säger och vad Gamla testamentet säger. För vi måste låta Bibeln tolka sig själv, det var en av våra grundprinciper. Vi kan inte bara hitta på våra egna tolkningar, utan vi måste hitta en annan bibeltext som stödjer den tolkning som vi har. Är ni med? Och ja, förresten, vi såg att det var inte bra att ta emot vilddjurets märke. Det var den som gör det, han skulle komma att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Så det är en svår kris som äger rum helt enkelt. Men låt oss titta i Gamla testamentet. Vad var det som de israeliterna skulle lägga i handen eller i pannan? Det här blir lite repetition, men det står dessa ord. Ja, det var ju de 10 budorden som Gud hade gett. Och sen så säger han efter det: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Det låter bekant, eller hur? Ett tecken i handen eller i pannan. Och vad var det för något de skulle lägga där? Det var lagen. Guds bud. Ni ser även i Andra Mosebok 13:9. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna. För att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört ut dig ur Egypten. Och vad betyder det då att man skulle lägga lagen i pannan eller handen? Betyder det att man skulle ta de 10 budorden och binda dem fast i pannan eller i handen? Ja, det hade varit ganska svårt att göra någonting. Något arbete då. Och det skulle bara vara en person som kunde ha det. Så det handlar inte om det förstås. Utan det handlade om att de skulle lägga dem som det står här. Lägg dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne. Och bind dem som ett tecken på er hand. De ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Så de skulle lägga det i sitt sinne. De skulle tänka på det. Och de skulle lägga det i sin hand. De skulle handla efter det. Så helt enkelt att lyda Guds bud. Det var vad det betydde. Så när det står att vilddjuret, eller USA då i det här fallet, tvingar människor att ta emot ett märke i högra handen eller i pannan, så handlar det om vilddjurets märke. Med andra ord, de tvingar världen att tillbe, eller att lyda, rättare sagt, att lyda påvedömets lag. För vad skulle påvedömet göra med Guds lag? Det står: denne ska tala mot den högste, ansätta den högstes heliga, alltså förfölja Guds folk. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. De skulle förändra heliga tider och lagar. Guds lag skulle förändras, den skulle angripas. Så istället för att människor skulle ha Guds lag i pannan eller handen, så skulle de nu ha vilddjurets märke i pannan eller handen. Påven säger så här, eller Rom säger själv så här: påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Tror ni det? Hur många tror att påven har makt att göra det? Inte jag heller. Bibeln säger att ingen har makt att ändra på Guds lag, förutom Gud själv. Men det säger påven att jag har så stor makt att kunna göra det. Och det har de också gjort. De ändrade på Guds bud. Förresten, Jesus ändrade han på Guds bud. Han säger: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Så inte minsta prick i lagen skulle gå om intet, enligt Jesus. I sista tiden så kan man antingen ha Guds lag i pannan eller så kan man ha vilddjurets lag i pannan eller handen. Och det är det som konflikten handlar om. USA kommer att tvinga människor att ta påvedömets förändrade lag i handen eller pannan. Medan Gud vill sätta sin lag i pannan eller handen. Låt oss gå till Uppenbarelseboken 7. Där ser vi det här inseglet, eller sigillet, som Guds folk skulle få i sin panna. Det står så här: jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med en hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Så här så ser vi återigen någonting som sätts i pannan. Och det är inte en tatuering som Guds änglar lägger in i pannan. Det är inte en chip som de lägger in i människors pannor. Utan det här handlar om Guds lag. Som de vill inskrista i människornas pannor. De vill att lagen ska läggas i våra hjärtan så att vi lyder Gud. Inte för att förtjäna vår frälsning, men för att vi älskar Jesus. Och vi vill göra som han säger. Det är klart, om jag säger att jag älskar min fru, så om hon ber mig om till exempel, det är ett tillfälle till exempel när vi båda har gått och lagt oss och ska sova, och sen har hon sin vattenflaska som hon vill ha fylld. Och då är det ju otroligt irriterande, så frågar hon: älskling, jag behöver vatten. Och jag ligger där och jag har det så bra, eller hur? Och jag vill inte gå upp och fylla på en vattenflaska. Men vad gör jag? Om jag älskar henne så kommer jag göra det. Eller hur? Jag kommer att göra det för att jag tycker om henne. Inte för att ja, om du inte gör det så blir det ett straff eller vad det nu än är. Nej, det är inte det jag är rädd för. Jag är starkare än henne. Men jag gör det för att jag älskar henne. Och så är det när Jesus säger någonting till oss. Om vi tänker att jag är rädd för att Jesus ska slå mig och därför så gör jag det. Om jag gör det av den orsaken så är inte det rätt motivation. Orsaken till att vi lyder Gud är för att vi älskar Jesus. Och jag sa, ja, men jag visst vill jag göra som du säger. Allt det som du har gjort för mig. Jag är så glad för det, allt som du har gjort för mig. Så på samma sätt är det här. Guds änglar vill skriva lagen i pannan. Skriva den i våra hjärtan. Så att vi kan lyda honom. Men det här andra vilddjuret kommer och säger: nej, nej, nej. Du ska inte ha Guds lag i pannan eller handen. Du ska ha vår lag i pannan eller handen. Om du säger: nej, men jag vill ha Guds lag i pannan eller handen. Ja, då börjar de tvinga dig till att göra det. Tvinga dig till det. Det står om Guds sigill här. Vad är ett sigill för någonting? Ja, i antiken så var ett sigill någonting som man tog. Man strödde lite vax på ett papper om det var ett officiellt dokument. Så la man vax på pappret och sen så tog en kung eller vad det nu var sin ring och så beseglade han det här. Gjorde som ett sigill. Och då visste alla att det här var ett autentiskt dokument. Det här var ett dokument som gällde, som hade auktoritet. Och på samma sätt är det med Guds lag faktiskt. Guds lag har också ett sigill som visar att de här 10 budorden, varför de är giltiga. För tänk er i antiken, om jag skrev ett brev, jag sa så här: ja, alla människor ska ge sina pengar till Jonathan Karlsson, och sen så säger jag: ja, förresten, det här är skrivet utav kungen i landet. Ja, och så kopierar jag upp det här och sen så går jag runt och säger: titta här, kungen i landet har sagt att ni ska ge alla era pengar till mig. Men hur vet vi att det är autentiskt? Hur vet vi att det här verkligen är kungens sigill? Eller att det verkligen är från kungen? Jo, det var genom det här sigillet. Om sigillet fanns på pappret, då visste man att jaha, jo, det ska vi tydligen göra. Så på samma sätt när Gud säger: du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte göra si, du ska inte göra så, eller du ska älska, eller du ska hålla, du ska hedra din far och din mor och så vidare. Då kan vi ju ställa frågan: Vad har Gud för rätt att be oss att göra det? Är ni med? Och vad är svaret? Varför kan Gud säga åt oss vad vi kan göra? Det är för han har skapat oss, eller hur? Vi har inte skapat oss själva. För att Gud har skapat oss så har han rätt att berätta för oss hur vi ska leva våra liv. För om det inte vore för honom så hade vi inte funnits. Så. Det finns ett bud utav de 10 budorden som påminner oss om Jesus, om Gud som skapare. Och det är sabbatsdagen. Titta vad som står i Hesekiel kapitel 20, vers 20. Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Så syftet med att hålla sabbaten är för att vi ska inse att Herren, att Gud är Herren. Att Herren är Gud. Hur gör det där då? Ja, men varför firar vi sabbat? Jo, vi minns att vid skapelsen så arbetade Gud 6 dagar, eller hur? Och sen vilade han den 7:e dagen. Och sen sa han till människorna att gör på samma sätt. Det här är en del av budorden. Och när vi gör det så påminner vi oss varje vecka att just det, varför vilar jag nu den här dagen? Varför ska jag inte gå och arbeta och göra alla mina sysslor som jag brukar göra? Ah, just det, Gud vilade ju på den här dagen. Och varför gjorde han det? Jo, det var han för att han skapade världen på 6 dagar. Han vilade den 7:e. Jag skulle bli påmind varje vecka om att Gud är skapare. Och då inser jag också, just det, han är skapare. Han har rätt att berätta för mig hur jag ska göra. Så varje vecka så påminner vi oss om det här. Och därför var sabbaten instiftad. För att vi skulle inse att Gud är Gud och att jag inte är Gud. Att vi inte har kommit till av oss själva. Eller att vi inte har kommit till av en slump. Eller vad det än kan vara som människor hittar på. Sabbaten var ett tecken på Gud som skapare. Och det står att det är tecknet. Andra Mosebok 31, 16-17. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkt efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken, eller ett sigill om du så vill. Mellan mig och Israels barn, ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden. Men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Sigillen innehöll oftast i antiken. De innehöll 3 stycken saker. De innehöll regentens namn. De innehöll hans land eller territoriet och hans titel. De tre aspekterna innehöll en sigill. Så till exempel här är det från Sverige. Nu har vi ingen kung här i Finland. Men i Sverige så har man en kung. Och på hans mynt, det här är 1 krona. Där står det så här. Hans namn, Karl den 16 Gustav. Det står Sverige, som vilket är landet. Och sen står det konung, som är hans titel. Och om vi tänker på de sigillen så finns det bara ett av budorden som faktiskt innehåller alla dessa aspekter. Och det är sabbatsbudet. Det står typ på 6 dagar gjorde, där har vi han är skapare, titeln. Herren, det är namnet på honom. Och himlen, jorden och havet är hans territorium, eller det han äger. Och allt som är i dem, men på 7:e dagen vilade han. Så sabbaten är på ett speciellt sätt Guds sigill. Så när det står i Uppenbarelseboken 7 att Guds folk får ett sigill i pannan och handen, så är det handlar om Guds lag, ja. Men mer specifikt så är det just ett utav budorden som majoriteten utav kristendomen faktiskt har glömt bort. Tyvärr. Den största kristendomen, de predikar 9 av de 10 budorden, gör de inte det? De predikar, jag håller alla budord, men sabbaten kan du bryta mot. Sabbaten kan du göra vad du vill på. Den är inte så viktig. Det spelar ingen roll vilken dag, om du firar någon dag eller inte. Eller om, ja, du kan liksom välja själv. Och det går emot det som Gud hade sagt. För han sa att jag hade helgat en speciell dag. Och den dagen är helig. Den var det synd att arbeta på. Vi såg att Jesus, han skapade sabbaten i Eden. Vi såg att han befallde den själv från Sinai. Vi såg att den handlade om Jesus. Vi såg att Jesus helighöll sabbaten under sitt liv på jorden. Han gick i synagogan varje sabbat. Och sen står det att han vilade på graven, vilade på sabbaten i graven. Och han uppstod på en söndag, eller hur? Och det var dagen efter sabbaten. Vilket visar klart och tydligt att sabbaten faktiskt är lördag och inte söndag. Sen fortsatte Jesus sabbaten i den tidiga kyrkan. Vi såg att det finns inte en minsta gnutta utav bevis på att Jesus eller hans lärjungar skulle ha börjat fira en annan dag helig. Utan det är ett långt senare påhitt som kom in i kristendomen när man försökte förena hedendomen och kristendomen. Vi ska titta på det snart. Jesus bevarade också sabbaten genom det här avfallets tid och han vill återställa sabbaten i vår tid. Antikrist skulle förändra, vad skulle han förändra? Heliga tider och lagar. Vilket budord handlar om helig tid? Det är bara sabbaten som gör det. Så sabbaten var en helig tid som faktiskt antikrist skulle förändra på. Om vi tittar på påvedömet, ändrade de på sabbatsbudet? Ja, det gjorde de. Sabbatsfirandet var i den tidiga kristna kyrkan så såg det ut så här. Från apostlarnas tid fram till kyrkomötet i Laodicea fortsatte den judiska sabbaten, som de kallar den, att helighållas. Så Jesus och hans apostlar, alla helighöll sabbat på lördag. Vilket kan bevisas från många författare trots kyrkomötets påbud mot att göra det. I kyrkomötet i Laodicea så fastslog man det här. Kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, söndag. Och om de kan ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så det var starka fördömanden av att byta dag. Vi måste ändra och börja fira söndagen istället för lördagen. Och det står i Norge till exempel, så fortsätter människor att fira lördagen. Det står den första saken angår upptäckten av helighållandet av lördagen. Det har påträffats av ärkebiskopen i Öre att man på olika platser i riket har dristat sig att anta och hålla lördagshelg. Det är strängeligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför de som påven, ärkebiskopen eller biskopar fastställer. De vill inte låta människorna ha samvetsfrihet, utan de fördömde de personer som ville följa Bibelns sabbat. Så på det här sättet ändrades det. Rom är mycket, mycket medvetna om vilken dag som är sabbatsdagen. Om man tittar i deras katekes så står det så här. Fråga vilken dag är sabbatsdagen? Svar lördag är sabbatsdagen. Fråga varför firar vi söndag istället för lördag? Svar vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Ändrade de på buden? Ändrade de på de heliga tiderna? Enligt dem själva säger de ja, vi gjorde det. Och det skedde för att hedningarna firade på söndag och de kristna firade på lördag. Men då under Konstantins tid så började man kompromissa med trosläror och då ändrade man också den här dagen och sa att nu ska vi börja fira på söndag istället. Och de till och med fördömde alla som vågade att drista sig till att faktiskt följa Bibeln. Ja, Gud har överseende med sitt folk, men i sista tiden så kommer han att upplysa människor om att det är viktigt att komma ihåg Gud som skapare. Vad är Roms märke? Hur bevisar Rom sin makt? För Rom påstår att vi har makt att instifta helgdagar och andra sådana saker. Och så kommer en fråga här till dem. Fråga, hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? Svar. Genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner. Eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och att förklara det som synd att bryta dem. Med andra ord, vad har Rom som bevis? Vad har Rom som tecken på att deras kyrka har makt över Guds bud. De säger svaret är söndagen. Vi har ändrat sabbaten till söndagen. Det är vårt märke. Det är vårt tecken. Och det är den här förändrade buden som de vill sätta in människors sinnen eller i deras hand. Som de vill påtvinga människor. Först kommer de hindra människor från att köpa och sälja om man inte går i kyrkan på söndag. Och sen så kommer de att gå så långt att de till och med hotar människor till livet. Och fördömer dem. Kyrkan står över Bibeln och överföringen av sabbatsfirande är bevis på den saken, säger de. Självklart hävdar katolska kyrkan att förändringen var hennes verk. Och den är ett märke som visar hennes kyrkliga makt. De säger det är vårt märke. Så vad rekommenderar katolska kyrkan att man ska göra? Ja, de säger så här, den kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändringen som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag. Herrens dag, som de kallade den, blev vald, inte grundad på någon anvisning noterad i skriften. Lägg märke till det. Rent tradition, eller rent mänskliga bud var det här. Inte någonting som var anvisat i skriften, utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Man hade en omröstning och sa, ska vi fira söndag istället för lördag? Och så röstade majoriteten för det. Hade Gud nu ändrat åsikt? Hade han liksom tänkt att då får jag väl byta dag då som är helig, bara för att kyrkan har sagt det? Nej. Kyrkan skulle avfalla som vi såg. Och det här var en del i det avfallet. Människor som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten, säger den här romerska prästen, borde logiskt sett bli adventister och helighålla lördagen. Ja, det var hans rekommendation. Om man vill vara protestant, om man vill ha skriften som sin auktoritet, så finns det bara en sak att göra, och det är att faktiskt hålla Guds bud så som de står. Uppenbarelseboken 13 talar om det här, att de ska tvinga alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Alltså romerska kyrkans förändrade lag vill de att man ska följa. Så att ingen kan köpa eller sälja utan de som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Det kommer, och vad vill jag säga med det här? Ja, låt oss läsa vad som står här. Jag läser på sista sidan här. Nummer 21. När Rom förändrade sabbaten tog de bort sigillet från Guds lag och ersatte det med sitt eget. De hävdar själva att förändringen är deras märke. Genom att hävda att de själva har rätt att göra något heligt har påvedömet förhävt sig över Gud. Sen hävdade de att människor utan att synda kunde vanhelga Guds sabbat. När människor mot bättre vetande väljer att arbeta på Guds heliga dag och istället helgar den påvliga söndagen, en vanlig arbetsdag i Guds ögon, tar de emot vilddjurets eller Roms märke. Vad betyder det här? Betyder det att alla som går i kyrkan på söndag har vilddjurets märke? Nej, det betyder det inte. Men det betyder att det kommer en tid, mycket snart, när människor kommer att upplysas om sanningen om sabbaten. Och de som då väljer att falla för trycket när lagstiftning kommer, när man tvingas att tillbe på söndagen, då kommer det här att bli ett test. Vem är vår lojalitet? Är det Jesus eller är det påven? Vem är det som har rätt att göra någonting heligt? Är det Jesus eller är det påven? Och den här konflikten kommer att eskalera ju närmare tidens slut vi kommer. Vi ser att det pågår försök att instifta söndagsfirande genom lag. Det står, om ni går in på European Sunday Alliance, det står Europeiska söndagsalliansen är ett nätverk av nationella söndagsallianser, fackföreningar, frivilliga organisationer och religiösa samfund som åtagit sig att öka medvetenheten om det unika värdet av synkroniserad fritid för våra europeiska samhällen. Söndag och i allmänhet anständiga arbetstider står i fokus för våra kampanjer. Helt enkelt så säger de, låt söndagen bli en arbetsfri dag. Den uppmaningen riktar Europeiska kyrkokonferensen till EU-länderna. I uttalandet som antogs enhälligt uppmanas EUs ministerråd och Europaparlamentet att i förhandlingarna om ett nytt arbetsdirektiv förbjuda söndagsarbete. Motsvarande vädjan har framförts av Europeiska biskopskonferensen, Protestantiska kyrkan i Tyskland och Anglikanska kyrkan, Church of England. Det här är inga små namn som är bakom den här pushen. Att försöka lagstifta om att man måste tillbe på ett visst sätt. Det går emot religionsfriheten, men det är på väg, mina vänner. Snart är det här såret läkt. Snart kommer USA tillsammans med påvedömet att göra allt de kan för att instifta hur vi ska tillbe. Även ifall det inte stämmer överens med vårt samvete. De ska tvinga människor att, eller de ska få makt att hindra människor från att köpa och sälja. Hur ska de göra det? Jag vet inte exakt. Men i alla fall så försöker de få kontroll över ekonomin. Här var 2011. Så efterlyste Vatikanen upprättandet av en global offentlig myndighet och en central världsbank som ska styra över finansiella institutioner som har blivit inaktuella och ofta ineffektiva i hanteringen av kriser. Dokumentet efterlyste inrättandet av en överstatlig myndighet med världsvid räckvidd och universell domsrätt att styra de ekonomiska riktlinjerna och besluten. Och om man läser det här dokumentet så ser man att de önskade faktiskt att de själva skulle ha kontroll över hela världens ekonomi, eftersom de var så moraliskt goda. Nå, för mig så ringde det en klocka att är det hitåt de vill sträva? Att de vill kunna kontrollera människor från att köpa, hindra människor från att köpa och sälja. Jag tror att det är det som Bibeln säger. Om vi tänker på USA och påvedömet. USA grundades på protestantiska principer. De ville inte ha någon påve. De ville ha religionsfrihet. Och påvedömet och USA har haft en väldigt kylig relation med varandra under många hundra år. Men väldigt snabbt så har det här börjat ändras. 92 var det här, så samarbetade påvedömet och USA med att påskynda kommunismens fall. Vi såg i Johannes Paulus den andres begravning till exempel, så har du tre stycken amerikanska presidenter som här knäböjer inför den döde påven och vördar honom på det här sättet. Det här skulle vara helt otänkbart bara för 50 eller 100 år sedan. Så folk hade tänkt att sagt att om det här skulle, om folk skulle säga att det här kommer hända, så skulle de skratta åt dig. Men det händer. Det är någonting som har ändrats. De här relationerna har börjat knytas mycket mycket närmare med varandra. Och idag med den här nya påven så kan man verkligen se att hela jorden förundrar sig över vilddjuret och följer efter det. Är inte han blev kallad för the person of the year när han blev vald. Han tog världen med storm. Och människor beundrar den här personen som påstår sig vara Jesu Kristi representant på jorden. Och jag vill inte fördöma honom, jag känner inte hans hjärta. Men den institution som han står för är någonting som inte stämmer överens med Bibeln. Deras lära har de inte ändrat på. De står för precis samma saker fortfarande. Att påvedömet har makt över Bibeln. Och senast här så var det Barack Obama som träffade Franciscus. Barack Obama och påve Franciscus har träffats för första gången under högtidliga former i Vatikanstaten. Jag är en stor beundrare, sa Barack Obama. Och president Obama är den nionde presidenten som har gjort ett officiellt besök hos Vatikanen. Vi ser att de här relationerna blir verkligen tajtare och tajtare. Bibelns profetier säger att USA kommer att tvinga världen att tillbe det första vilddjuret. Jag tror att vi ser profetiorna uppfyllas här, och snart så kommer de att också gå ut och försöka tvinga folk att tillbe på ett sätt som påvedömet önskar. Och det är det här som vi kommer. Det här dödliga såret läker. Människor de ansluter sig till Rom. Påvedömet får mer och mer makt. Och snart är de på samma makt som de hade under den här förföljelsetiden. Och då finns det ingenting som kan stoppa det här från att hända. Ni minns kanske Ulf Ekman när han gick över och blev katolik. Han säger så här: som protestant har jag varit influerad av och anammat en gängslig antikatolsk retorik. Och i vårt tidigare skede både skrev och uttalade jag mig negativt och sårande om den katolska kyrkan. Detta är något som jag idag verkligen beklagar och ångrar. Påven Franciscus, han åker runt och han besöker alla de här olika protestantiska församlingarna för att föra dem tillsammans. Och förstås, och när protestanterna kompromissar med Bibeln så blir det bara majoriteten som har makt. Och majoriteten är den katolska kyrkan. Och det här gynnar påvedömets utbredande. Bibeln säger att det kommer finnas en grupp som håller fast vid Guds bud. I sista tiden så finns det de som draken är rasande på, som man inte kan bedra. Och det står att det är de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Nu jag vill vara bland de som Satan inte tycker om. Var med er. Jag vill inte vara någon som Satan tycker om. Jag vill vara någon som han är arg på. Och om vi väljer att säga jag vill hålla Guds bud, inte för att förtjäna min frälsning men för att jag älskar Jesus, så kan vi vara bland den här gruppen. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Nummer 23 så står det så här: om vi önskar att vara trogna när våra liv står på spel, så behöver vi börja med att vara trogna redan idag. Bibeln säger att det här kommer vara ett lojalitetstest i sista tiden, där agnarna verkligen kommer att skilja sig från vetet. Och vi kanske tänker att ja, men okej, om jag börjar se de här söndagslagarna kommer, då kan jag börja fira rätt dag. Men om vi väntar tills dess så kan det vara för sent. För om vi tänker oss, om vi har en tenta, för några år sedan så hade jag en tenta. Och när man har en tenta, när börjar man plugga? Börjar man plugga när man ser att tentan kommer? Eller, jag vet inte hur ni är, men i alla fall om man ska kunna klara tentan så behöver man plugga i förväg och förbereda sig för det. Och kunna allt det här innan. Och så är det med det här sista testet, sista lojalitetstestet. Om vi inte har övat oss att vara trogna Gud i det lilla nu, om vi inte har övat oss i att vara lojala mot Gud när ingen hotar oss, vad får oss att tro att vi kommer vara lojala mot Gud när vårt liv står på spel? Om inte vi kan vara trogna nu när allt är frid och fröjd, när vi har religionsfrihet, vad får oss att tro att vi kan vara trogna när vi inte kan köpa eller sälja? Så det är min vädjan till dig idag. Är det din önskan att med den kraft som Gud ger helga hans sjundedagssabbat? Inte för att förtjäna din frälsning, men för att du älskar Jesus, du vill ta tid med honom. Och det finns tre alternativ där. Kanske har du frågor fortfarande om det här, så kan du skriva det där. Om det inte än, eller om du vill säga ja, absolut, jag vill göra det, så fyll i den här lappen. Fyll i svaret, ditt eget svar personligen, på nummer 23 där. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har talat till oss idag. Vi vill tacka dig för att du har förutsagt framtiden. Att vi kan se tidens tecken som äger rum. Och hjälp oss att vara förberedda. Hjälp oss att redan nu förbereda oss. Så att vi kan stå upp som Sadrak, Mesak och Abednego när alla andra böjer sig. Hjälp oss att kunna berätta för andra också, så att vi kan vara fler som tillhör den här gruppen som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Det är min bön i Jesu namn. Amen.